I denna veckans Skolsverige har vi temat vikarier. Vi kommer också prata om kommunikologi i skolan, ID-kontroller i skolan och så kommer vi prata om Gårdstensskolan och den krönika som Anna Kern skrev i GP i veckan. Du hittar oss på SoundCloud, skolsverige.com och iTunes. Och på iTunes kan man prenumerera, recensera och allt möjligt annat. För feedback, det är någonting som vi verkligen gillar. Men nu rullar vi vår helt nya vignett.
Det här är Skolsverige.
Hallå, hallå Jakob.
Tjena Karin.
Hallå, hörde du att vi hade en ny jingle?
Jag hör den absolut. Det är inget problem med att den inte hörs.
Nej, det är absolut inte. Jag är jätteförtjust i det. Jag har gått och sjungit på den hela jullovet.
Jag med. Och det jag gillar med den är att den är inte lika berötig som den förra.
Ja, och vi har, det är Svante Berg heter han. Vi är
inte besläktade.
Nej, vi har ingenting med varandra. Vi är kollegor.
Precis, vi lägger en länk till hans SoundCloud-kanal. Kan man gå in och lyssna på hans liksom, riktiga låtar. De är himla fina.
Ja, det tycker jag. Det gör vi allihopa.
Big up, Svante. Tack för det här. Det är, men på riktigt känns det skitkul att starta ett nytt år, ny säsong med liksom en extra energikraft. Så.
Ja, och nytt år. Och vi har liksom hållit på ett helt år. Så firar vi det lite med nya jinglar.
En grej som inte är ny är ju formatet.
Vi börjar med lite korta nyheter. Sen har vi ett tema som denna vecka är vikarier.
Yep.
Och sen avslutar vi med att ge sista ordet till en elev. En elevkrönika helt enkelt.
Så vi kör igång med våra korta nyheter. Ja, korta nyheter. Lite saker som har hänt på sista tiden. Nu har vi inte spelat in på ett tag, så det finns ju en del att plocka på. Men om man ska samla lite grann, så var det så här att i veckan som gick bland annat, så var det när Sveriges radioprogrammet Vetandets värld, heter det så? Ja. Som har börjat sända på avsnitt om pseudovetenskap i skolan. Och säger kommunikologi.
Kommunikation.
Nickelallergi. Nej, det är inte det. Kommunikologi är någon sorts rörelser med folk som, om man ska sammanfatta det, så är det så här: gör smarta rörelser med kroppen så kommer du lära dig vissa saker. Det finns en grej man ska göra som man lär sig mer på matematik. Det finns en grej man ska liksom, man ska korsa sina händer och göra den här och den här grejen, så utvecklar man det här och det här. Och det är liksom en sorts rörelse som har funnits på sig inspirationsdagar och liksom må bra dagar och även för lärare. Och det börjar mer och mer komma in i skolan också. Folk som liksom tar det här konceptet och anpassar det för undervisning. Nu ska vi ha 5 pauser om dagen där vi ska ställa oss och göra den här konstiga moven. Och då blir det bättre på det här och det här och det här sättet.
Jag blir alldeles tyst, hör du det? Alltså, ja. jag funderar på det liksom att kan man, om man slår sig själv i huvudet så kanske man lär sig. Alltså det blir jättekonstigt.
Precis. Och det här är ju någonting som har funnits i skolan faktiskt i något år eller några år. Och det har varit en diskussion inom lärarkretsar. För exempel Lars Björk som vi hade som gäst förra avsnittet, han har skrivit en del om det. Han har jätteschysst i blogginlägg från när han var på en, han bestämde sig för att liksom, efter att ha läst och liksom varit kritisk, så bestämde sig för att nej, men jag vill testa det, jag vill se vad det är för något. Så han gick på en fortbildningsdag och skrev ett långt inlägg om det. Som jag tänker vi kan länka om man vill veta mer om kritiken. För vi behöver inte gå in på det.
Nej.
Men det är intressant liksom hur det här kan hända. För det är så här, ja, i grunden någonstans är det så här, fysisk aktivitet är bra för människan. Det vet man liksom så. Och det är ju en ganska intressant grej. Men därifrån kan man dra det liksom hur många paralleller som helst. Eller hur många steg som helst. Att liksom vara så här, då ska du göra det på det här sättet. Och du ska göra det så här ofta. Du måste vara där och där. Och alltid liksom acceptera lärare som vetenskap eller som bra praktik utifrån den här bara grundläggande grejen att det är bra att röra på sig.
Ja, men samtidigt så tänker jag att det måste ha funnits sedan länge. För att saken är den att jag är ju då född dyslektiker. Mm. Vilket är lite märkligt eftersom det är en paradox i och med att jag är svensklärare.
Ja, det är lite otippat.
Lite otippat så. Men jag fick liksom diagnosen dyslexi när jag var 8. Och innan dess då, eftersom mamma också är dyslektiker, så vi har det liksom, det är ju så här genetiskt och så. Mm. Så hade hon läst en väldig massa böcker om det där.
Mm.
Och då stod det ju i de böckerna, det här är alltså tidigt 80-tal, vi pratar alltså 80, att barn som inte kryper till exempel har då är oftare dyslektiker än barn som kryper. Barn, alltså, och det har då med att man måste då öva upp hjärnans koordination och dyslexi hänger ihop.
Gör det?
Nej, men jag säger inte det. Nej. Jag säger att det sa man i början på 80-talet.
Det känns som att det är den sista resten av någon bondepraktikakunskap.
Ja, men och jag vet inte om detta stämmer.
Nej,
jag
skulle det är gärna mycket vilja... rönn på den här tiden, så blir det en kalvvinter. Ja, det är lite sådana grejer, liksom, men, fast om barnuppfostran.
Samtidigt, ja, eller inte barnuppfostran, för det här handlade ju om att om du tränar liksom att göra indianhopp så kommer hjärnan ha lättare för att läsa sen. Alltså, förstår du? Att man tränar koordination. Och det här var ju saker som mamma... Så vi stod ju i köket och gjorde indianhopp när jag var liten. Mm. Det är helt sant.
Och så blev du botad. Slut på det avsnittet. Nej.
Nej, jag blev ju inte botad. Men jag vet inte om jag blev bättre eller sämre heller.
Hade din mamma varit en riktig vetenskapskvinna så hade hon ju någonstans liksom haft ett barn som testade det och ett barn som inte testade
det. Ja, men det andra barnet var ju överintelligent och läste när de var 4, så det gick ju inte.
Nej.
Så det var ju svårt. Nej, men jag vet inte, men det stod så i de böckerna. Och är det då kommunikologi då?
Nej, det tror jag inte. Jag är absolut ingen expert. Jag har varit på en föreläsning, jag kan berätta om det senare. Men vad jag tror så är det liksom vissa speciella så. Det är inte bara att säga rör man på sig på ett visst sätt. Så det, nej, utan det är mer detaljerat. Det är liksom en mönster av hur man ska göra. Jag var på en föreläsning på en konferens här i Göteborg. Ett stor konferens för lärare.
Mm.
Där huvudtalaren var någon sorts inspiratör som var just kommunikolog. Mm. Som hade liksom sin erfarenhet inom sig idrottscoachningsvärlden någonstans. Och jag tror att det är ganska typiskt sätt för dem att komma in i skolan, för att de blir inbjudna till många alltså personaldagar, för att så här liksom, vet, som en del av ens liksom jobba med hälsa med personalen grejer. Och det gör att många lär upp för dem, och då tänker de, det här verkar ju bra, det är klart vi ska ha det här i mitt klassrum. Och så vilar inte längre skolan på vetenskaplig grund. Och det kan man tänka sig, måste den göra det hela tiden?
Typ ja.
Ja, alltså ska man kolla skollagen. Artikeln hela det liksom, satsningen från Sveriges Radio kommer från att en förälder anmälde det till dem. För att de ifrågasätter sina barns skola och kommunen och så.
Mm.
Och den här föräldern säger något ganska smart. Hen säger att jag tror inte att barnen tog illa vid, eller att de skadades av det. För det är kanske inte så farligt att böja sig fram 5 gånger om dagen och korsa armarna, för då ska det vara så. Utan, liksom, utan det snarare är bara att det är konstigt att skolan bedriver utveckling på de här grunderna.
Det kan ju vara så att det är en lärare som bestämmer sig för att gå en kurs, och sen så är det, de andra har ingen aning om vad den andra första hörde på med.
Så kan det också vara.
Och sen blir det ändå så att den här klassen får syssla med det medan övriga klasser inte sysslar med det.
Vilket också är helt märkligt att skolan tillåter sådana
grejer. Men det där pågår...
Att lärare har den friheten, bara nej, jag vet, så är det i mitt klassrum. Det är liksom inte riktigt okej.
Det, när vi vet att skolutveckling sker tillsammans, då kan vi inte hålla på och säga så här vill jag göra i mitt klassrum för det känns så. Utan då får du vara inom ramen av de mål som faktiskt skolan har satt upp och så vidare.
Mm. Sista ordet om det här, och också kanske veckans applåd, går till Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap på Karolinska institutet. Han säger så här: vi vet sedan länge att det är positivt att motionera, men att specifika rörelser har specifika effekter på psykologiska funktioner finns det inget evidens för. Det är nonsens.
Du har rätt och jag fel, eller vad var det han sa, Hans Rosling?
Ja, precis. Exakt. Lyssna på professorn i neurovetenskap och så går vi vidare.
Så går vi vidare, absolut.
Tack för det.
Ja.
Du, nummer 2. Här är en grej som har hänt lite i smyg, tror jag. Eller så, det här är Sveriges kommun och landsting som noterar att fler och fler skolor börja diskutera eller fundera eller utvärdera på så här rutiner för ID-kontroller på skolor för att hålla obehöriga ute.
Mm.
Efter naturligtvis det som är på Kronan och så. Och där man liksom var ganska snabb att kritisera sig, varför är det här en skola som också har alltså någon sorts liksom folkbibliotek och liksom andra publika delar också.
Mm, mm,
och på något sätt så blir det väldigt snabbt en bild, en del av riskanalysen i efterhand, att säga det här borde man inte haft. Skolan borde inte vara en del av samhället så här fysiskt. Liksom så. Redan nu säger jag lite vad jag tycker om det. Men liksom, man har mer och mer en analys om så här, vilka får vistas på en skola. Och det finns ju lagar som säger att skolor inte är offentliga platser. Utan det är någon sorts semi-offentlig plats där liksom rektorn har rätt att bestämma och inte det. Och så. Man kan anvisa en särskild plats att liksom, ska du besöka skolan så gör du det vid rektorns expedition. Så. Och man har absolut rätt att liksom, vägra vissa att vara på en skola. Men att man liksom generellt ser att vi ska ha ID-kontroller på våran skola för att liksom här måste man legitimera sig när man kommer hit och så. Vad har det för effekter på folk? Vad tror du om det?
Jag tror två saker faktiskt. Alltså, å ena sidan så tycker jag hemskt mycket om den här idén med skolan mitt i byn. Alltså det som man att skolan är liksom den centrala platsen där man går och får kunskap och att den liksom är öppen och den är välkomnande och det alltså på den här skolan på Schillerska så har vi ju svårt att få eleverna gå hem. Så att de sitter gärna kvar efter och tycker om att vara på sin skola och sådär. Det kan jag ju tycka att det finns något vackert i det till och med. Alltså det finns något fint i att...
För då är skolan en riktig plats.
Ja, och den betyder någonting och den är liksom viktig. Så det är ju det ena. Samtidigt så blir det så där i England till exempel, alternativt i Kina där jag har varit på skolor nyligen, så har de ju ID-kontroller. Men det är också ett sätt att du går och anmäler dig, tja, nu är jag här och nu börjar min arbetsdag. Det finns en sån effekt i det som är ganska positiv. Att du går till liksom, att du checkar in, alltså du stämpelklockar in dig som gör att nu har jag börjat mitt jobb här. Och då minskar det här med sen ankomst, det minskar det här med faktiskt skolk. Att man går hemifrån men man inte kommer till skolan.
Men att eleverna ska gå och registrera sig någonstans också?
Ja, det är eleverna som går och registrerar sig. Och lärarna naturligtvis. Men det här blir liksom en slags stämpelklocka där för att du ska få din närvaro så måste du gå och legitimera dig. Och det blir på något sätt att alla elever känner sig sedda på ett sätt som jag tror ibland att vi missar, framförallt när de kommer upp på gymnasienivå. Att vi liksom, alltså de börjar och så har de språkval i blandad klass där man inte riktigt vet vem som är vem. Alltså du vet, och att måste man legitimera sig så kanske man blir sedd. Så det finns liksom något positivt i det också.
Jag tror inte att det är elever som avses utan snarare besökare.
Ja, för att det får man ju göra också. Men om du ska kunna, du måste ju legitimera även elever om det ska funka. Du måste ju legitimera alla.
Nej, det är folk som, när man jobbar med elever i din ålder. När man jobbar med elever i min ålder så tror jag absolut inte att det är genomförbart. Jag tror inte man skulle kräva att sexåringar legitimerar sig när de kommer till förskoleklassen.
Nej, men de kanske kan ha en sån bricka eller något.
Det är så absurt. Och någonstans, jag tänker bara på så här. Jag fick höra en historia om en skola i Sverige. Jag ska försöka anonymisera där. Som var liksom två skolor i skolan på något sätt. För det blev så tillfälligt. Och då var det så att den ena skolan kom in med lärare som hade en mässingsnamnbricka. För det hade de bestämt på sin skola. Här har alla mässingsnamnbricka så eleverna bara kan se vad man heter. Och så att andra människor, så vi känner igen att vi jobbar här. Och så. Och det blev liksom, den andra skolan hade inte det. Och jag pratade med lärare från den här andra skolan som var så här. De är helt sjuka i huvudet. De är liksom världens mest pretto-människor. De går runt med sin namnbricka och liksom det värsta liksom grejen. Det är den som otroligt stor betydelse för dem. Och då tänker jag koppla till, jag var på en föreläsning med Bo Heilsko som pratade om vad som händer med de här rastvakterna med en gul väst. Då blir man vakt istället för att vara liksom pedagog. För då går man inte bara, jag ska gå ut och vakta lite här och då deltar man inte och då är man inte längre liksom någon som lär ut saker så mycket som man är som kollar på och ser till att alla sköter sig liksom så. Och han stod och bara säger, men släng västen. Och i förlängningen säger, släng den med sin namnbrickan, för det är antagligen inte någonting som gör dig bättre så mycket som att det liksom eleverar dig till någon sorts myndighetsperson på ett sätt som vi ska vara, men kanske inte på det sättet så.
Relationen mellan elev och lärare, menar du?
Och då tänker jag så här, kan det finnas en likadan effekt i de här liksom, ID-kontrollerna? Om jag skulle införa det på min skola eller om vi skulle införa det, skulle jag gå runt och vara så här, automatiskt suspekt så fort jag såg en person gå över vår skolgård som jag inte direkt vet vem det är. För jag har 207 elever, liksom, de har alla ihop föräldrar. Jag vet inte, jag kan inte exakt känna igen varenda. Men ska man liksom då börja liksom, ha ett ansvar för att liksom, vems ansvar är det för att se till att inte obehöriga finns på skolan? Är det alla lärares ansvar? Ska man liksom, gå runt och vara orolig för det? Hur kommer det påverka elever om de vet att alla måste checka in här varje gång?
Ja, men alltså problemet blir ju rent praktiskt hur fan gör du, för att skolgården, då får du ju inhägna skolgården med murar som man gör i Kina, där du inte kommer in om du inte har liksom. Du kommer inte, alltså, numera så låter vi ju människor leka på skolgården. Skolgården är ju ingen allmän plats, men man kan ändå åka dit på kvällen. Alltså mina kids hänger ju på sin skolgård jämt.
Och det där är en supersvensk grej. Det vet jag från jag jobbar lite åt en NGO liksom, som har barn och ungdomar från hela världen. Vi är ofta på skolor runt omkring i världen. Den heter CISV. CISV.se. Skitsamma. Hur som helst, där har vi problem att när vi arrangerar saker i Sverige så är det massa liksom, lokala ungdomar. För då hyr vi en skola, så har vi ditt barn från hela världen under typ ett sommarlov. Mm. Och det är alltid problemet till lokala ungdomar som är där och hänger på kvällarna. För det är deras skola. Det är det 365 dagar om året. Det är alldeles självklart för dem att de får vara där när som helst. Mm. Är man i ett annat land och man arrangerar ett läger och det är så här, nu hyr vi den här skolan. Ja, inga problem. Mm. Men att här får man liksom ha diskussioner med folk flera veckor i förväg. Nu kommer det 3-4 veckor när vi är här och då har vi hyrt det här stället och då är det liksom det för oss. Och då får ni inte vara här. Men varför då? Mm. Så jag tänker att det, vi sabbar någonting i det. Tror jag att det finns en risk.
Ja, men alltså, vi har ju en idé i Sverige. Det är liksom likadant som vårt förening. Mm. Att vem som helst kan starta en förening och få bidrag. Vi har en slags öppenhet i det här, tänker jag. Att vi tänker öppet om det. Så att på det sättet så tror jag ju att, att det finns liksom en... alltså det ska nog inte bara, för vi pratar om det här, att det vi på vår skola har det vi har kommit till är att vi vill kunna stänga skolan så.
När det väl händer.
Ja. Om det händer någonting så vill vi kunna liksom låsa alla dörrar. Och att alla elever då ska ha en bricka så att de kommer in och ut. Som vi har.
Ja, det är rimligt. Det är helt rimligt. Och vi har väl någonstans, tänker jag, kanske ligger annan behov för att kunna stänga skolan också. Men liksom att ha hela det normaltillståndet om det är stängt. Vi fick en helt renoverad skolgård efter sommaren. Bland annat en parkourbana. Och då var det några för detta elever som kom tillbaka och hälsade på. Så är de med sig någon ny klasskamrat, någon kille. Men kanske 13 bast liksom så. Mm. Som ändå är och hänger på den här parkourbanan. För han är väldigt skicklig och väldigt duktig. Och liksom är liksom har tränat mycket på andra ställen och så. Och kommer för att testa våran. Det är ju en främmande person som är på vår skola som jag skulle behöva legitimera, men eftersom vi inte har de reglerna så går jag dit och kollar läget bara för jag ser att liksom det samlas lite andra folk runt omkring. Och då märker jag liksom hur de andra, framförallt de yngre eleverna, kollar på och är så här supertagande. Åh, coolt, häftigt, man kan göra så också. Och lär sig någonting av det. Och sen är han där några timmar och leker med sina kompisar och så drar de vidare. Och så har han liksom tillfört någon form av lärande och någon form av liksom förebildskap för våra elever som är liksom spontant och fritt och så. Och det är inte jag beredd att offra. Det är inte jag beredd att ge upp för att man ska liksom gå runt och vara rädd för våldshandlingar. Jag tycker inte att det är rimligt.
Nej, inte i alla fall. Eller jag tror att man får diskutera det lite. Några fler. Det är rätt lätt att drabbas av moralpanik, så kan man väl säga. Men du, från det ena till det andra, vi pratar mycket nyheter här, men vi har en Göteborgs-Posten får mycket skit för tillfället, men de har i alla fall låtit Anna Kern, som är rektor på Gårdstensskolan, skriva en gästkrönika. Gårdstensskolan är en förortsskola, typ Rinkeby, typ Rosengård, fast Göteborg. Och den skolan hade en väldigt negativ trend. Man pratade om att stänga skolan och nu har då enligt rektorn Anna som då fick skriva en gästkrönika om den positiva vändningen som skolan har gjort. Fick hon skriva i GP. Och det tycker jag någonstans är ganska schysst ändå, att man får skriva om någonting som är positivt i skolan.
Och man låter alltså skolans personal själv komma fram. Det är jätteintressant, det är jättebra. Man lånar ut utrymme till det. Frågan är hur det gick till, men det är jättebra. Men vad är det de har gjort då? Du har bättre koll på det än jag är helt ärligt ingen aning. Vad är det egentligen de har gjort som är så himla bra? Som har gjort hela den där vändningen som... Den där texten heter "Så löste vi skolans problem".
Ja, och jag är inte säker på riktigt att det riktigt framgår. Men man fattade beslutet om att ha högre förväntningar. Man skulle liksom tydliggöra ledarskapet, att arbetslagsledarna skulle bli tydligare. Lärarna skulle undervisa fler timmar i veckan. Tillsammans, man gör ett dubbellärarskap. Då att man får stöd av en kollega.
Ja, just det, som man har fler timmar i klassrummet, men man behöver inte planera fler timmar.
Nej, precis. Och elevernas inflytande över undervisningen skulle öka. Och sen så att innehållet och ansvaret i lärarnas arbetsplatsförlagda tid skulle tydliggöras. Då, vad är det som förväntas av dem? Mm. Och vad är det som förväntas av eleverna? Grejen är ju den att det som inte står i den här krönikan var ju att det var ett himla liv när det här genomfördes 2013. För att samtliga lärare fick ju återsöka sina tjänster. Och det var ju väldigt många som inte sökte sina tjänster, för man var väldigt upprörd över de här förväntningarna.
Men det var ganska smart egentligen när man just om omläggningar. Nu säger jag, det låter som att jag jobbar åt chefen, men det låter ganska smart, tänker jag, att liksom vill man sätta en profil så är det så här, nu kommer vi jobba så här, och vill du inte vara med om det, då fixar vi en annan skola åt dig. Det är inte som att du går hem och bara, nu fick du sparken, utan du är så här, nu jobbar du på den här skolan där du får vara som du vill, för att här på den här skolan så är vi så.
Ja, i extrema fall tänker jag att det är en schysst grej, annars så tänker
jag... Men vi står om organisationen. Ja. För annars blir det liksom att den enda strategin vi har för utveckling är att vi väntar ut att folk ska gå i pension.
Jo, men naturligtvis är det så. Men sen, alltså det jag kan känna är väl att det som kanske inte står här är väl att säkert att många känner sig överkörda eller ja, på vilket sätt.
Fast återigen, då får det vara så. Så det är något att kolla vidare på. Gårdstensskolan utanför i Göteborg. Du, Karin, vi ska gå över till dagens tema. Och veckans tema är vikarier. Det kan ju vara lite konstigt kanske, tycker man, i en lärarpodd. Prata om vikarierna, för de är väldigt sällan lärarutbildare. Men det är en stor del av skolan, och det säger någonting om... Alltså det är intressant att prata om. Vad händer i ett klassrum en dag när läraren är borta om man har vikarier istället?
Ja, men absolut. Och det, vi kom väl på att vi skulle prata om det på grund av ett Facebook-inlägg från typ någon lärare.
Fredrik,
kanske.
Frippe Johansson.
Ja.
Jag gissar att han är lärare.
Ja, men vi vet inte.
Nip.
Nej. Och han har skrivit då, han har jämfört om lärare... lärarvikarier med om en busschaufför är slut.
Slut. Om han är slut, om han är sjuk. Lyssna på det, så ska jag läsa en liten del av det. För det är långt. Ett genialiskt sätt att spara in pengar i grundskolan och förskolan är att inte sätta in lärare. Om en lärare är sjuk så ska ingen vikarie tillsättas första dagen. Utan en annan personal ska bara titta till klassen. Och då jämför det med att en busschaufför får köra två bussar samtidigt. Kör fram den här lite grann, kör fram den här lite grann, kör fram den här lite grann. Och så avslutar han med: det som duger åt barnen i skolan måtte väl duga åt en passagerare i en buss. Och bara en detaljfråga. Det är barnen i skolan, inte eleverna. Men skitsamma. I övrigt så förstår jag precis vad det är han vill få sagt. Jag förstår poängen. Jag förstår vad det handlar om, såklart. Och jag förstår också varför det blir viralt. För det är massa lärare runt omkring i Sverige som känner så stor frustration över det. Det är många kanske föräldrar som är lite oroliga. Varför är det bara en massa vikarier här? Lär sig mina barn någonting av det? Liksom, vad gör de här egentligen i skolan? Vad händer så? Och det kan man ju med fog ställa sig frågor om, både som lärare och som förälder. Jag är inte säker på att den där bussliknelsen håller eller funkar. Om inte annat för att vi är professionella akademiker.
Alltså så. Ja, men precis. Men samtidigt så kan jag bli sån där att vi är som läraryrke. Det är lite så här kvinnoyrke. Men det är lite så att lärare ställer inte kraven att, men för guds skull, jag kan inte jobba dubbelt. Utan det bara är bestämt, så blir det så. Medan en buss, det förstår ju alla att man kan inte köra två bussar samtidigt.
Men jag tänker, det måste ju finnas andra branscher, om man ska jämföra med liksom huller och buller, som har på det sättet. Man jobbar färdigt. Man kan inte gå hem för man är klar. Jag vet inte, som jobbar inom restaurangbranschen som har det ganska tufft. Och när jag pratar för dem om hur det är att vara lärare, så är de så här, ja, men man up. Liksom, kammare, gör ditt jobb.
Ja, men på ett sätt är det ju så, men samtidigt så är det ju så att
Och samtidigt, vad är vi för målbild? Alltså, vi ska inte jämföra oss med restaurangpersonal eller bussförare. Vi är jämvärdiga ingenjörer och liksom advokater och liksom på något sätt jurister. Alltså det är där någonstans som
vi ska jämföra. Och där går man ju inte hem förrän det är klart.
Nej, men det är också så att man tar inte över bara någon kollegas arbete bara för, liksom, för att, utan att få någonting för det. Nej. Och det är någonstans det som är själva grejen. Bara senast igår så gick jag in och tog en kollegas undervisning för att vi hade ingen vikarie. Och då får jag lägga 90 minuters planeringstid på att undervisa istället. Det är ju fine. Men den arbetstiden får jag ju aldrig igen.
Nej.
Alltså jag får aldrig liksom så här, ingen OB i det. Jag får ingen möjlighet att liksom ta den tiden efteråt eller liksom att lösa det, utan det är bara tid som försvinner, fast att arbetsuppgifterna finns kvar. Och där någonstans kanske jag säger att det händer inte i andra branscher.
Nej, absolut sätt. Inte. Och jag tänker ju liksom att det borde ju finnas någon slags flexsystem eller alternativt liksom att nu har jag övertid här. Men alltså, läraryrket, det går ju inte. Så när man börjar räkna får man ju fan gråa hår. Hur det fungerar och sådär. Så att det är klart. Men har ni sådär att man inte får gå in först, man inte tar in vikarier första dagen?
Det är inga regler om det överhuvudtaget. Utan vi jobbar liksom i arbetslag som är ganska, i alla fall historiskt sett, ganska nära varandra. Mm. Vi är liksom egentligen 6 vuxna som jobbar med 62 elever någonstans.
Mm.
Och jag har mina mentorselever och jag har mina lektioner och jag är liksom schemalagd på vissa och inte på andra. Och så.
Mm.
Men om jag är en kollega som är borta så är det ju ganska lätt för mig att ta antingen liksom en större grupp elever och göra samma sak istället för att jag är i ett klassrum och någon annan gör samma sak i ett annat. Alternativt att jag liksom tar lite fler lektioner för det är ändå mina vanliga elever och jag kan ganska lätt läsa in mig på en plan och jag kan liksom anpassa det för jag vet vilka elever som behöver vad för att det ska funka ganska bra. Så att det blir en ganska bra kvalitet. Och någonstans, alltså kollar man på den traditionen vi har av att ha vikarier så är det ju inte sällan att vi tar in 19-20-åringar som inte har någon pedagogisk utbildning. Så här är din klass, varsågod, är det nycklar, är det ett A4 med lite planer, hej då. Och så stänger man den och så liksom får de vara för sig själva. Vi har en sån tradition i vårt
yrke. Absolut.
Och det är någonting vansinnigt oprofessionellt i det.
Ja, och det är nog det som har fött den här idén om att vem som helst kan vara lärare och att vi inte behöver lära legitimation.
Och det gräller ju i vår egen grav.
Men absolut, och att vi tillåter det och att vi, samtidigt som jag vet att när jag blev lärare så hade jag 2 ganska små barn och man blev ju liksom och det roliga var ju att på den skolan alltså, som jag började på så hade de ju inte haft någon som hade småbarn på så många år så att de visste ju inte hur de skulle hantera det. Barnen blev ju sjuka och till slut blev jag så att jag hade ju med dem för att jag blev så himla knäckt av att jag förstod inte hur jag skulle bete mig.
För att, det var ingen rutin, man vet inte riktigt hur man ska svara på. Liksom, så.
Nej, och eleverna fick ju inga vikarier alls och så blev de liksom, men jag menar, får du mässlingen, då är du, eller mässlingen får man väl inte, men man får vattkopper. Då kan man vara sjuk i 2 veckor.
Precis.
Men skulle jag vara borta i 2 veckor, det skulle ju inte funka.
Nej, för i äldre ålder, kanske högstadiet, framförallt i gymnasiet, där har man liksom så här en tradition av att ställa in lektioner istället för att hitta vikarier eller att någon annan tar och går in och har lektioner åt den.
Ja, men precis. Mycket därför att du själv har en annan lektion med en annan klass då.
Jo, men även om man inte har det så har man fortfarande inte den traditionen.
Nej, det har vi inte. Nej,
och det tycker jag är lite så här, jag kan fatta det för att, liksom, att jag skulle inte gå in och undervisa gymnasieengelska om jag var gymnasiehistorielärare för att det är ändå på ganska avancerad nivå. Men då tänker jag så här, varför kan man inte ha det är liksom, de flesta eleverna, är du borta i 2 veckor så är det kanske 3-4 timmar per elevgrupp ungefär.
Ja,
om vi ska liksom hålla det. Är du borta en dag så är det så här, det här är några klasser som förlorar en timme med liksom svenska. Sätt in engelska läraren då så får de en timme mer engelska. Så i slutet på året så har de haft 51 timmar engelska och 49 timmar svenska. Istället för 50-50. Okej, fine. Då har de ändå haft en kvalitetsundervisning. Och det är inte förlorad tid. Innan jag började plugga till lärare så jobbade jag som timvikarie och det kan jag ju se efterhand att liksom målsättningen i det var väldigt, väldigt ofta att liksom, när jag jobbade i grundskolan att liksom hålla eleverna sysselsatta. Det underhåller dem till dess att klockan blir 2. Det är liksom den bottenmållinjen. Liksom. Sen kan du mera få göra någonting bra eller jobba färdigt med olika saker men det var ju inget undervisning i det.
Nej, och ibland så tänker jag att vi behöver göra upp med det där. Vi behöver göra upp med vad är en vikarie.
För vad säger det om elevers skoldag? Alltså, ja, vad säger du? Kom hit och liksom, nu är inte lärare här. Aha, varsågod, då får du bara sitta av tid. Det fanns en historia på en mellanstadieskola utanför Göteborg där det var en klass som inte hade någon lärare. Hörde du det?
Nej.
Det var en lärare som var sjuk. Hon är sjuka med sig, men det var ingen som hittade någon vikarie. Någon kollega hade gått förbi och varit så här, jaha, ingen släppt in i den. För de har liksom väntat utanför. Öppnade dörren och tänkte att de läraren kommer väl snart. Och sen hade de haft egen skola hela dagen. De har liksom följt sitt eget schema och jobbat vidare med matteboken och svenska boken. Och där. Gått och käkat lunch och haft rast och haft skitnice. Och sen på eftermiddagen så var det någon som bara, vad är den lärare? Nej, vi vet inte. Och sen bara liksom undervisat sig själva då. Och då tänker jag, det är inte så långt ifrån vad som händer väldigt ofta när man har alltså vikarie i en organisation där varje klass är isolerad, där varje kurs är isolerad, där varje lärare är för sig själv. Det är liksom, det finns något lite oprofessionellt i det.
Absolut, absolut. Och det finns någonting som, du vet, Helena Kvarsell, som faktiskt har varit gäst här i podden i någon typ avsnitt 2.
Ja, jättelänge sedan.
Ja. För ett år sedan ungefär. Hon brukar ju åka runt och föreläsa om det som hon brukar kalla jobba smart.
Ja, just det.
Och det är ju en ganska provocerande, om man är i alla fall jag.
Det är ganska fascinerande. Jobba smart är någonting som provocerar lärare.
Jo, men eftersom hon trampar lite på ömma tår och sådär. Ja. Och så tänker man, men det går inte för mig. Och för hon får ju liksom sitt arbetsliv att funka inom ramen för arbetstiden och tycker inte att hon har så mycket att göra. Vilket är ju naturligtvis provocerande, för vi tycker ju
att det
är
gäller det.
Ja. Men hon har ju på ett oerhört strukturerat sätt se till att engagera eleverna i sitt eget lärande. Och gett väldigt mycket ansvar till dem, så att de varje dag vet vad det är de förväntas göra. De har liksom bestämt att nu har vi gemensamt bestämt att det här är vårt arbetsområde. Då ska vi göra detta och detta, och i det här arbetsområdet ingår de här uppgifterna, bla 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 bla. Hon har också gjort ett väldigt tydligt schema där det står då, för eftersom hon är ute och föreläser ibland, att här kommer jag vara borta, här kommer ni ha vikarie, här kommer ni, så att de eleverna vet det. Och sen vet de också vad det som förväntas av dem. Det här kräver en hel del arbete och en hel del drillning. Men det gör ju att när hon får vikarier, för det har hon ju, även när hon har småbarn som är sjuka och så vet eleverna själva vad som förväntas av dem. Så de tar ansvar i den situationen, vilket gör att vikarien kan vara 19 år och liksom vakta det de gör och hjälpa till med, du vet, låsa upp dörrar, ta ansvar, se till att ingen blir liksom illa behandlad, liksom lite så. Men eleverna jobbar med sina uppgifter.
Precis.
Och det där måste, tänker jag, är ju en väldigt bra.
Det är en bra lösning, för det är också bra för Elenas elever, även hon är där såklart, att vara mer delaktig i sin undervisning.
Ja.
Samtidigt ska vi passa för att lägga ansvaret hos eleverna. Men det är klart att det gör det lättare.
Men jag menar inte att de lägger ansvaret. Jag förstår det.
Och det tror jag att de som lyssnar förstår också. Jag tänker såhär, för nu blir det återigen att man måste jobba som henne. Man måste liksom själv lösa den situationen. Det blir så här, men lärare, drilla dina elever. Och det är såklart rätt. Men de flesta lärarna är inte Helena Kvarsell i Sverige, har jag märkt. Och det är tråkigt.
Men det behöver man ju inte vara heller. För att det borde finnas en organisation
bakom. Ja, det borde finnas en struktur bakom det. Och där tänkte jag träffade en kille som jag kände genom facket, som hade som idé att liksom man borde ha det i sitt avtal. Man borde ha det i sin tjänst. Att liksom kunna hoppa in. Man borde ha ett arbetstidsavtal som är, och en arbetsbelastning som är så pass flexibel att man kan hoppa in när det behövs. Och då kan man liksom lösa det inom sin egen organisation. Det tänker jag är en strukturerad bra grej. En annan strukturerad bra grej är att man skulle jobba med, alltså jag tänker kopplat till lärarutbildning och så. Dels att man liksom, jag har inte två poäng på det. Det ena är att man jobbar med de lärarstudenterna man har, som FU-studenter. Det borde finnas ekonomiska incitament för skolor och huvudmän att knyta dem till sig som vikarier. För att det är en jättebra sätt att komplettera utbildningen. Det är ett jättebra sätt att liksom, om man ska jobba extra som student, vilket de nästan alla gör, så borde man göra det med sin profession när man har valt en profession. Det borde ligga i liksom nationens intresse. Så. Och det är också bra för skolan, för det är liksom studievikarier som har en egen ambition och som har en egen planeringsförmåga och som liksom är i en lärprocess och som har en relation. Det är det ena. Och det andra är att man borde ta ansvar som huvudmän att få. För vi har massa timvikarier som kommer in och som är jättebra. Och som är lärare i några månader och sen drar de till fjällen och är skidinstruktörer och sen drar de till Thailand och sen drar de vidare någon annanstans och så hamnar de någon annanstans. Fast att de egentligen under en period hade kunnat övertalas till att bli lärare. Men då måste man någonstans ha folk som ställer krav på dem. När man har varit vikarie tillräckligt länge så borde liksom huvudmannen ta ett ansvar att vara så här, men okej, nu är det dags för dig att börja plugga. Och hela tiden så kommer vi ha dig som vikarie när du liksom kan och när det passar oss. Och liksom i min del av skolan så behöver man folk på somrarna och på loven och så. Då liksom prioriterar vi det.
Ja, precis.
Och sen när du är klar och kom till mig så pratar vi med tjänst. För då har du fått en person som du redan nu vet är bra på det där mänskliga planet. Och som har liksom gått en utbildning och som du har haft kontroll med hela tiden. Det är en perfekt rekrytering.
Ja, men absolut. Alternativt är ju att ha, för jag tänker att som här, att man skulle kunna ha några lärare anställda i studieverksamheten, alltså pluggverkstan.
Precis.
Och som som kanske är alltså som är elevassistenter eller som är, men som ändå kan gå in och vara men ändå har en relation till alla elever. Ah, ja, men jag, vi får kalla idag för att han har ändå liksom och då kopplat till att man på något sätt från arbetsgivarens håll ser till att lärarna har en slags schysst att man har jobbat fram någon slags ansvarskultur också, för det behöver vi göra. Men att man gör det kollegialt och tillsammans och stöttar varandra. Precis. Och inte lägger det på den enskilde läraren att lösa, utan att det blir en skolorganisatorisk. Precis. Hur löser vi vikariesituationen? För det kan inte bli så att de sitter med armarna i kors och väntar på att de inte har något att göra.
Ser du när jag sitter med armarna i kors? Jag hör inte radio, men det är ändå lite roligt. Jag förstår vad du menar, och jag tänker att det är en bra poäng någonstans att börja leta efter en landningsplats i. För många lärare drömmer om att ha en administratör som ringer vikarier åt dem. Det är liksom det högsta man kan drömma. Och då kommer in någon sån här kontorsperson som bara ringer första bästa och så.
Sen är det,
det
bra.
Blir inte heller särskilt rimligt eller så. För sanningen är att jag hade en vikarie dagen efter att min kollega blev sjuk, för hon var sjukledaren. Och då fick jag en vikarie som anställd mellan 8 och 2, för det är då som vi oftast har behöver ha vikarier. Fast den här dagen var det så att de första 2 timmarna hade jag och min kollega undervisat tillsammans. Så när det är jag och mina ordinarie elever och en helt okänd vikarie, då blir det att jag undervisar själv i alla fall, och så är det någon som hjälper till lite grann. Det är liksom inte så effektivt, om vi ska vara helt ärliga.
Det kostar pengar.
Precis. Sen var det 2 timmar av faktiskt undervisning där jag behövde vara i ena klassrummet och min kollega i det andra, eller min vikariekollega i det andra. Då passar det ju bra att vara 2. Det är 2 timmar på den. Sen hade vi 2 timmar av dag som var planering. Det jag och min kollega har möter, vi diskuterar våra elever. Det tänker jag inte göra med 19-årig vikarie. Utan liksom, det blir en ganska ineffektiv grej. För att det är så det blir när man har administratörer som läser det. Så att vi måste ha en högre målbild. Och då kommer vi in på strukturer och liksom vad är huvudmännens lösning. Och där har vi varit inne på lite olika grejer. Ganska snabbt visserligen. Men jag tänker att det är gött.
Men jag tänker att vi kan väl avsluta i det. Ja. En annan målbild för vikarier, för vikarier kommer alltid att behövas.
Och apropå det, så är det dags att avsluta och gå över till veckans elevkrönika.
Det gör vi.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Elevkrönika.
Hej, jag heter Alva och jag är 12 år och går i 6:an. Och idag ska jag prata om vikarier. Det finns både bra saker och dåliga saker med vikarier. Till exempel, en dålig sak är att när man har en vikarie så vet den inte vad man är eller så vad man ska arbeta med, ens kunskaper eller namn. Så då blir det mest att man får löspapper istället för att börja med något riktigt arbete. Ett tag så hade vi ingen fast lärare, om man säger så. Och då visste inte vikarien vad vi var, så vi kunde aldrig börja alltså med något nytt arbete, och det blev mest som vi fick löspapper och löspapper och löspapper. Det kändes inte som vi gick i skolan, utan det var mest uppgifter som de hade gjort själva, vikarien, och så fick vi fylla i de uppgifterna och inte börja med matteboken till exempel, utan vi gjorde löspapper och så hade de skrivit ner någon uppgift vi skulle göra. Så vikarier ger antingen för enkla uppgifter eller liksom lite för svåra, eller som medel. För det blir nästan aldrig svåra uppgifter, för de vet inte vad man är. När vi har vikarier också så brukar de vara, eller vår klass brukar vara jättestökig om det finns ingen arbetsnivå alls. Och vikarien bara, ja, eller så här, eller sitter tyst här någonstans. Och bara sitter och tittar på klassen liksom. Så det känns inte som den säger ifrån. Som har vanliga lärare. Och det är väldigt jobbigt. Vi hade en vikarie en gång som inte kunde våra tider. Till lektioner och så. Och det har hänt flera gånger. Och då har vi kommit för sent till andra lektioner. Till exempel gympa. Och då har gympaläraren blivit arg och tagit över den tiden. Och så fick vi mindre bamba. Och så fick vi nästan ingen rast alls. Alltså om det inte finns någon fröken eller så är det bra att vikarier rycker in. För att annars finns det ingen lärare och då man kan inte ställa in skolan för att en lärare är sjuk. Då måste man kunna lösa det på något sätt. Det var allt jag hade att säga om vikarier. Hej då!
Det här är Skolsverige!